Hej och välkomna tillbaka till ännu ett avsnitt av Den enda valpodden. Och idag kommer vi att vara en kvartett faktiskt som sänder. Jag heter Fredrik Weideland och med mig är Anders Jonsson, Jerry Olsson och Max Rosenfors. Välkomna!
Tjena, tjena!
Tjena, tjena. Hej, god kväll.
Tjena, tackar, tackar.
Ja, och det här avsnittet kommer att handla faktiskt en del om Nordiska motståndsrörelsen, och det får helt enkelt de som inte tillhör organisationen bara tåla. Och det beror bland annat på att under helgerna så är Nordiska motståndsrörelsen väldigt aktiva på gator och torg. Så det är något bland annat vi kommer ta upp, valaktivismen på en rad olika orter. Och vi har utöver det också mycket intressant artikel där Nordiska motståndsrörelsens ledare Simon Lindberg redogör för 10 anledningar att rösta på Nordiska motståndsrörelsen. Det ska vi också gå igenom. Men vi ska också prata en hel del om Sverigedemokraterna i detta avsnitt. Och då börjar vi med att nämna att Sverigedemokraterna i den senaste opinionsmätningen från SVT Novus ökar med 4 procentenheter och blir landets näst största parti. Detta medan samtliga av de övriga borgerliga partierna backar. Gruppen övriga backar. Sossarna och Centerpedofilerna backar. Miljöpartiet och Vänsterpartiet ökar. Så de tre största partierna enligt den här mätningen är Socialdemokraterna 27,8%, Sverigedemokraterna 21,5% och Moderaterna 17,4%. Väldigt spännande. Så SD ökar alltså med 4 procentenheter och är landets nu näst största parti. Vad tror vi att detta beror på?
Ja, det svänger väl. Alltså de här, jag vet inte om jag litar så mycket på de här opinionsmätningarna faktiskt. Men en teori, det kan ju vara att de har haft, det har varit lite populistiska utspel från någon partiföreträdare här i sista tiden om en tunnelbana som skulle transportera rasfrämlingar till Kabul, va? Men det finns, och det där blev ganska uppmärksamma, men det finns ju absolut ingen substans i deras partiprogram för repatriering eller återvandring. Nämns inte ett ord om det. Så att det där är ju falsk marknadsföring. Men jag tror att en del människor går på det där. De går på vad de skriver i tidningarna, va? Att Sverigedemokraterna är rasistiskt parti eller så, va? Deras stora ambition är att bli en del av ett regeringsalternativ med de här andra, med de här borgerliga. De är inte alls intresserade av repatriering eller återvandring. Det finns inte ens i deras partiprogram. Men jag tror att det kan vara det som gör att folk tror. Det är så med de som sympatiserar med Sverigedemokraterna i väldigt stor utsträckning, att de tror att partiet är någonting som det inte är, va? Det är min uppfattning.
Jag tror också det. Och jag tänkte på nu när du tog upp det här att nej, men folk resonerar på ett visst sätt. Uppenbarligen så vill de att SD ska vara mer rasistiska än vad de är i praktiken är. Medan SD hela tiden försöker tona ner det där. Ibland så lyfter man fram ett alibi där i Tobias Andersson som fått skita ut lite grann. Sen kan de ta avstånd från det och så vidare. Men jag tänkte på det när de hade den här järnrörsskandalen för väldigt många år sedan. Då var det lite grann samma sak att SD visste inte riktigt. De ville inte att media skulle prata om det där, men de ökade ju opinionsmätningarna. För att folk tyckte att det var bra att de där människorna som kanske fick för lite stryk ändå fick lite stryk.
Ja.
Så. Men jag tror också att det har med återvandringen att göra, faktiskt. Vad tror ni andra?
Ja, det kan väl ligga något i det säkerligen, ja. Sen vet inte jag, som jag är lite så som Anders sa där, att jag litar väl inte helt på de där undersökningarna, för det svänger ju en hel del. Om det verkligen är så att folk ändrar sig så snabbt och så ofta precis innan ett val, så vet jag inte riktigt hur det står till med väljarkåren i det här landet. Bör de ens få rösta, de här människorna i så fall? För att det är ju jättemärkligt. De är ju helt oinsatta i så fall. Och så går man på populistiska saker som handlar om smågrejer egentligen. Utan någon tanke på framtiden eller någonting, så bara röstar man på det partiet som man tyckte var främast sist gång i så fall. Och då skulle man ju inte få rösta överhuvudtaget.
Du har helt rätt. Och det här är ju en stor kritik mot det parlamentariska systemet som jag har. Att ett utspel, alltså ett liksom ett valfläskutspel, och sen så ändras sig liksom tiotusentals, eller vad sa vi innan, motsvarar det här 100 000?
Ja, en procent handlar väl om 40-50 000 människor någonstans i den trakten.
Ja, väldigt många människor ändrar sig över en natt, så byter de parti för att ett visst parti har gjort ett utspel. Och om det finns så många människor som är så pass flyktiga i vad de står för, varför ska de bestämma vad varför ska vårt lands ledarskap avgöras av dem? Varför ska de bestämma vem som ska bli statsminister? Och problemet här är ju att systemet i sig blir ju att den aktör som har de bästa lugnarna, som vilseleder befolkningen bäst, som manipulerar bäst, det är ju de som kommer vinna i det systemet vi har. Och alla partier kommer tävla med varandra för att göra sådana här utspel hela tiden. Det må vara hårdare straff eller någonting annat liksom.
Ja, och dels är det ju barnsligt och löjligt, och dels är det ju farligt. För att du kan inte styra ett land med 10 miljoner invånare på det sättet.
Nej.
Baserat på vad någon säger för tillfället. Man får ju titta på vad gör de här partierna resten av tiden. Vad har de i sina partiprogram och så vidare. Men det verkar som att många tittar inte på det, utan de röstar bara med känslan de har för dagen liksom. Och det är ju farligt.
Nej, det är jättefarligt. Alltså vanliga människor som kanske är väldigt ärliga, kanske lite naiva och blåögda och sådär, de förstår ju inte alltid att den här leende personen i tv-rutan faktiskt är en psykopat som går runt och ljuger hela dagarna för människor. Alltså att hela deras verksamhet går ut på att ljuga. Det kan man kan ju inte vara en sån person om man inte är psykopat faktiskt. Så att om man då röstar med känslor, att man tycker den här Magdalena Andersson, hon verkar ju trevlig liksom, men egentligen så är hon en avskyvärd människa. Men att man röstar på känslor, så man blir ju lurad gång på gång liksom. Och då är det de här människorna som bestämmer utgången i valen. Ja, nu vet vi att det är media som gör det, men...
Ja, jag tänkte precis säga det där också. Att, alltså, det är ju mer än bara att partierna så att säga ska lura till sig väljare och smöra och så på olika sätt och försöka kränga till sig så många röster de kan i sista minut. Och mer än det är det ju då att det kan sättas en ton i hela samhället av medier som i sin tur får sin finansiering av finansiella makter och aktörer i världen runt om. Det är där den riktiga maktfaktorn i västvärlden ligger, i media och finansen.
Ja,
exakt, Max, är helt rätt.
Jo, men vanliga människor tror ju att det är de som har makten.
Mm, jo.
Det är därför vi ska ta bort den inbillade makten ifrån dem egentligen. Vi vill inte ha demokrati. Vi är inte de sanna demokraterna, utan det här parlamentariska systemet måste ju bort. Och de som styr, de måste ju styra på riktigt och utkrävas ansvar för vad de gör och få konsekvenser om de beter sig dåligt liksom mot folket.
Mm. Jag vet, när folk som är lite mer frihetligt lagda hör en resonera på det sättet, då tänker de att ja, men det kommer leda direkt till en auktoritär mardröm där folk gör godtyckliga beslut på fel grunder, kors och tvärs, höger och vänster. Men till det säger jag alltid så här, att det handlar liksom inte om att det finns ett system egentligen där ens demokrati existerar inte ens. Det har aldrig varit så att folk som massa bestämmer utan det har alltid funnits, och det finns just nu, en elit istället som bestämmer. Frågan är vilken elit du vill ska bestämma i samhället. Vill du ha någon psykopatisk klick som ska bestämma i samhället? Eller vill du försöka i alla fall välja ut rätt människor baserat på riktiga egenskaper, som typ att vara ärlig och sånt och uppoffringsvillig, och ha den eliten istället bestämma i samhället? Jag ser det som jätteenkelt val.
Ja. Och vet att den första demokratin, och det var ju den i Aten, va? Och vilka var som fick rösta där? Det var ju fria grekiska män, va? Och de var alltså bara en liten del av samhället. Kvinnorna fick inte rösta. Det var ett slavsamhälle. Inga slavar fick rösta. Inga invandrare fick rösta och så, va?
Ja, det är ju liksom att man hade rösträtt inom eliten snarare. Det är så man ska se det där. Ja,
då var den ändå kritiserad av sådana som Platon.
Faktiskt. Ja, självklart. Självklart.
Så att inte den var inte heller optimal.
Alltså, han kritiserade, Platon kritiserade demokratin, och blev han landsförvisad.
Ja. Sen naturligtvis när det gäller sånt som rättsstat till exempel är vi absolut för, men det är ju ingenting som demokratin har patent på, och vi har ju ändå ingen rättsstat i det avseendet idag i den här så kallade demokratin. Vi har ju exempelvis lagar som skiljer på medborgare, olika grupper ur medborgare. Ja, de skiljer på medborgare och medborgare och straffar svenskar hårdare till exempel. Vi har politiker som dömer i domstolarna. Sinnessjukt inte det.
Vi är inte ens, du sa ju det nu, alltså vi är inte lika inför lagen.
Nej.
Nej.
Nej, men precis, alltså det så kallade hatbrott ska straffas hårdare, och hatbrott kan endast riktas mot minoriteter eller de grupper som är egentligen är privilegierade i det här samhället, och det är inte svenskarna. Mm. Så att, ja, ner med demokratin. Ska vi vara överens om det?
Ja, det är klart.
Ja.
Ja.
Bra, vi går vidare, och vi ska faktiskt snart återkomma till SD, men nu ska vi prata Nordiska Mosesrörelsen. För redan under veckan, men framförallt under helgen, så har det bedrivits omfattande valaktivism på många orter. Bland annat i Örkelljunga, där man har haft offentliga flygbasutdelningar, banderolluppsättningar, satt upp valplakat på Nordiska motståndsrörelsens företrädare. Det finns en artikel upp om detta. Lite roligt citat var när det under aktiviteten kom fram en äldre man som stod och beskådade en av affischerna ett tag innan han med lättnad sa: vilken tur att det inte var någon av de andra partierna. Och sen önskar aktivisterna lycka till innan han begav sig vidare. Nu har vi ingen från Örkelljunga här. Men jag var ju där tidigare och talade under Örkelljunga-dagarna. Det var någon månad sedan. Jag kan konstatera att av det lilla jag såg så har vi ett rätt stort stöd där faktiskt. Och väldigt stort intresse från vanligt folk. Sen om det resulterar i massa röster och sådär, det återstår att se. Men det finns i alla fall definitivt någonting att bygga vidare på i det området av Skåne. Men sen har det hänt lite saker på andra orter i helgen framförallt. Och det är faktiskt lite därför som vi är så många som sänder idag. För att alla ni tre har ju varit ute på aktivism. Ska vi börja med att få höra lite vad som hänt i Ludvika, Max?
Ja, jag vet inte ifall det nämndes, men vi var ju i Grängesberg i torsdags förra veckan. Så det är väl om vi ska rapportera ända därifrån. Men det var absolut. Vi i alla fall i Grängesberg med offentlig aktivitet på kvällen. Sossarna var ju där samtidigt. Vi pratade lite kort med dem, men inte någon längre tid. Och,
ja. Hade någon sosserkäring tweetat ut att ni var trötta eller någonting?
Mm, och att vi hade diskuterat med några övervintrade hippies.
Okej, okay. Har de någon emot hippies eller?
Ja, jag vet inte. Det får de stå för. Jag tyckte det verkade som rekomänniskor. De hade inte tänkt rösta på oss faktiskt, de vi diskuterade med. Men de skulle rösta på knapptryckarna. Något direkt demokratiskt alternativ istället.
Okej.
Okay. Men de hade ju mycket så att säga gemensamt i världsåskådning i övrigt.
Pratade de något med sossarna då?
Nej, det var liksom lite kort bara. Det var inte någon diskussion så.
För hon såg ganska trött ut själv. Jag tror Per Sjögren som påpekar på Twitter.
Jo,
och så tweetade ut det där.
Ja, alltså, kontentan var ju att de stod vid sitt valtält och kom det fram någon dit, kanske någon kompis eller så som de kände i bygden, då står de och pratade med dem. Medan vi istället diskuterade med folk på ett helt annat sätt. Det var folk, alltså vi var liksom mer aktiva som flygbladsutdelare och som aktivister. Medan de mest bara stod och ugglade i sitt tält.
Bjöd de på godis?
De hade inte ens godis. Jag tror kanske de hade vatten, men jag tror inte de hade godis. Det kanske var det som var deras fel.
Ja, precis. Men det, vi har ju pratat om Grängesberg tidigare, men där har ni ett väldigt stort... Där har Nordiska motståndsrörelsen ett väldigt stort stöd, så som
ja,
jag fattar.
Ja, hade vi, var Grängesberg ett egen kommun, då hade vi haft mandat i den kommunen, om man säger så.
Ja, kanske flera.
Mm, kanske till och med flera, men i alla fall ett mandat.
Mm. Ja, var det något mer? Var det något tal eller sådär? Eller var det en rolig diskussion?
Nej, inte något särskilt. Det var en lagom aktivitet, folk som var där och frågade om valsedlar och så. Jättetrevligt på det sättet. Det är också en sån sak man märker som skiljer mellan oss och sossarna. Det är ju konstigt, va? För det är inte som att jag påstår att vi kommer få fler röster än sossarna. Men folk vill ju faktiskt få valsedlar av oss ibland. Medan från sossarna så är det ingen som går fram och frågar: åh, har ni valsedlar med er eller inte? Dels är det väl kanske för att det alltid finns i vallokalerna. Det kanske är det som är det enkla svaret. Men ja, det märks i alla fall på ett helt annat sätt när någon sympatiserar med oss. Och det är väldigt positivt egentligen. För ja, folk hör ju det som går förbi, och det blir ju som ett fenomen. Folk står och snackar med oss och är positiva på ett helt annat sätt än vad det är med sossarna.
Mm. Ja, just det. Men märker ni av att det är mer... Alltså, folk blev mer positiva, eller har blivit sen du började liksom vara ute och prata med dem och sådär, eller har det varit på samma nivå och sådär?
Ja, alltså, tänker du jättelångt historiskt eller sen typ någon månad tillbaka?
Ja, någon månad tillbaka så.
Nej, det är ungefär lika. Det har varit, alltså, folk vet ju i princip vilka vi är här i kommunen. Jag tror inte det finns någon som inte har hört talas om oss vid det här laget och som i alla fall på något sätt har förstått att det som skrivs i media stämmer inte helt överens med hur det faktiskt är när man träffar oss sen i verkligheten.
Alltså det där är jätteviktigt, alltså just det, att träffa på personer från motståndsrörelsen i verkligheten, och även att ha affischer på de här valkandidaterna i de här kommunerna och så. Det är jätteviktigt, alltså, att folk vet, och det är han liksom, och har träffat på honom. Vet att det är en bra, en trevlig man eller kvinna, va? Det är jätteviktigt, alltså.
Mm.
Jo, alltså det finns ju sådana som menar på att offentlig aktivism och sådär är ju ute, va? Det är på sociala medier och så vidare, så man når alla. Men, ja, för det första så måste man ju få finnas på sociala medier, och det får ju inte vi. Sen är det ju så, när vi blir, alltså vi har ju hela systemet emot oss och blir, vad heter det? Det ljugs om oss i media och så vidare. Då är det ju väldigt viktigt att man faktiskt har närvaro och träffa på folk och kan visa att vi är inte de där ni skriver om. Då kan ju en sån här massmedial kampanj dessutom få en backlash, att det är liksom, folk blir förbannade på dem att de ljuger. Det är nästan som att jag skulle kunna tänka mig proteströsta liksom på dem där.
Det blir en backlash, och folk har den samhällsinstitutionen, om man ska säga, som folk har minst förtroende för, det är journalister. Alltså i mainstream media. Det är fakta, alltså. Folk tror inte på vad de skriver egentligen.
Nej. Ja, men vi går vidare med Jerry. Ni har varit i Vetlanda, eller var det Jönköping? Både och.
Ja, precis. Vi har varit på båda ställena faktiskt. Vi har haft en intensiv helg. Vi började i fredags kväll. Satte vi upp valplakat på olika orter runt omkring Vetlanda. Det var faktiskt tredje gången vi var ute och satte upp sådana. Så att, en del orter var nya, men några hade tagits ner utav andra och sådär. Så det gjorde vi först. Sen på lördag så hade vi en aktivitet uppe i Jönköping först. Och då var det en båtaktivitet. Så vi hade en båt med två Tyrion och fanor. Och så en sån Hesa Fredrik-horn på. Som de tog in till piren i Jönköping. Och där höll Jonas Jensmark ett tal. Där han pratade om ja, vad nuvarande riksdagspartiernas politiker har gjort med det här landet och vad vi vill ändra på, helt enkelt.
Fan, mäktig aktion. Var det många som såg det, eller?
Ja, det var en del folk där, var det. Allt. Och den hördes ju rätt bra, den här megafonen, så den hördes nog en bit inne i stan också, tänker jag mig. Det kommer komma en film på det sen. Ni behöver inte få upp förhoppningar, det är ingen jättebåt och sådär, va? Men
det var inte det var ingen eka som någon rodde?
Nej, den var ganska liten, var den. Men det var en motorbåt. Men det kommer komma en film sen, och med talet, tror jag, i alla fall.
Schysst.
Så det var bra väder, så att det var en trevlig aktivitet.
Mm.
Sen så åkte vi därifrån till en kamrat på vägen och åt lite mat. Och så åkte vi vidare till Vetlanda då. Då var det cruising på kvällen där. Så vi ställde upp oss där med medlemmar och aktivister med fanor och banderoll. Ställde ut ett par flygbladsdelare en halvtimme innan det skulle börja då. Och det gick bra en stund, och sen så kom det, ska vara lite trevlig här och lite politiskt korrekt att säga, utomeuropeiska små avkommor i åldern 10-15 år. Ett gäng.
Ja, 10-15
stycken. Ja, ganska små killar, alltså små killar liksom. Och vi är ju ett gäng ganska stora killar, de flesta utav oss. Men de skulle hålla sig rätt nära oss där och hålla på och greja. Och så var det två som ville bli fotograferade. Så det gjorde fotografen. Och det här var nog en praktik bara. För då skulle de bara tjafsa om det sen, att han skulle ta bort korten.
Ja.
Han fick inte fotografera dem. Och han nekade ju dem det såklart. Och så höll de på och tjafsa om det. De höll på där 20-30 minuter med sina könsord och allt vad det var. Och sitt babbel på sitt språk där. Men vi tittade inte ens på dem. Vi brydde oss inte om dem. Vilket ju är egentligen det enda sättet att möta det där när de är så små, för att vad ska vi göra? Ska vi slå ner dem liksom? Det är ju inte en rimlig, alltså, för att om de börjar bråka med oss, det går ju inte.
De får bli några år äldre innan vi slår ner dem.
Ja, om de nu ska slåss så. Men en av dem fick någon idé där och åkte iväg. Han hade en sån här elskoter, en sån här fatbike eller vad de kallar dem, som han åkte runt på. Och så åkte han en bit bort där och skulle han kasta någonting på oss. Men han missade ju där då. Sen så drog de sig allihop till andra sidan vägen där. För då vågade de inte vara kvar längre.
Mm.
Så det var väl det enda störmomentet där. Men polisen kom förbi och tittade på oss och så åkte de igen. Så vi stod där. Det kom bilar då sen. Jättemycket bilar. Och en del folk runt omkring. Och vi hade en som delade ut flygblad. Han var lite smart. Han ställde sig vid ett vägupp där. Och alla de här bilarna stannade ju nästan till vid väguppet. Så där stod han och delade blad rätt in i bilarna.
Okej.
Så det var ju lite smart av han. Men han fick slut på bunten flera gånger faktiskt. Så det var väldigt trevligt. Mycket hälsningar. Både tummar upp och sådana här hälsningar man inte får göra inifrån bilarna.
Ja, just det. Alltså cruisingfolket gillar ju oss verkligen. Det märker vi varenda gång vi är på. Och även när vi är på, alltså, cruising och motormässor och så vidare.
Ja, det är mycket uppskattade hälsningar och sådär och utrop. Och det är väldigt sällan det är något negativt. Det hände väl någon gång, men väldigt sällan.
Mm.
Det var, men den där, jag stod och höll en banderoll, så jag stod lite offside där. Men det stannade en farbror med en äldre pickup, en 50-tals pickup typ. Så här, precis bredvid oss där. Så vi var ner utan och så frågade han vilka vi var. Så att vi är från Nordiska motståndsrörelsen. Jaha, vad protesterar ni mot då? Nej, vi protesterar inte. Vi bara presenterar våran hemsida och sådär inför valet då. Jaha, sa han. Men är ni något nytt, sa han då. Han har aldrig hört talas om oss uppenbarligen.
Okej.
Nej, sa jag. Vi har funnits sedan 1997 faktiskt. Jaha, sa han. Vad är det? Vad vill ni ha för politik? Så här, vi vill ha nationalsocialism då. Då tittade han på mig och så sa han. Jaha, men det är ju bra. Ja, nu ska jag åka vidare.
Han måste ju bort under en sten om man inte visste vilka nationalsocialism som var.
Ja, han var rätt gammal farbror var han. Men väldigt trevlig, och han var bara frågvis så där.
Ja.
Så att, det var den enda personen jag pratade med faktiskt.
Okej. Okay. Yes, någonting mer från Näste 7?
Nej, inget mer jag har där.
Nej, då går vi vidare till Stockholm där det också bedrivs aktivism.
Ja, vi kan börja med att vi var på, det var något som heter Svenska Bok- och Mediamässan nu i lördags.
Mm.
som är en grej som har varit under några år nu. De har bytt namn, men nu heter det Svenska Bok- och Mediemässan, och det är ju en mässa då för alternativmedier och så, som webb-tv och liknande. Va? Men det var mycket, jag tror rätt mycket folk där, och vi ville åka vara där och synas där då, för att det här är ju människor som sympatiserar med oss väldigt mycket. Och vi stod på vi ställde oss utanför på parkeringen där de höll till, på ett hotell i Solna, ett fint gammalt hotell där. Och vi ställde oss utanför parkeringen där folk kom och gick in mot hotellet. Och då hade vi partitröjorna på oss och så flygblad, och så delade vi ut flygblad och pratade med folk. Va? Och det var väldigt, väldigt positiv respons vi fick. Alltså det var en kvinna som sa att hon hade donerat pengar till oss, som skulle... Hon sa att jag funderar på att bli medlem, och så var det en annan kvinna som sa att hon skulle ansöka om medlemskap till exempel.
Mm.
Och vi var där rätt så länge och pratade med folk. Va? Dan Park, när gatukonstnären, kom ut också och pratade med oss. Och han tog emot valsedlar också faktiskt.
Mm. Ja, bra.
Och de som var vakter där, de stod vid... entrén då, vakterna till själva evenemanget då. De hade egna vakter också. De kom och frågade oss för att kolla vilka vi var bara, och då, de kände igen, jag tror att det var nästeschefen som kände en av de här vakterna, som var en gammal nationell snubbe då. Han sa så här: "Jaha, är det ni som här, var bra, jag ska bara kolla så inte var någon rödingar", sa han. Så stod vi där, men däremot då, så var ju Thor Paulsen då, han var ju missnöjd med att vi stod där. Han klagade hos Vi hade Moses Rörelsen hade två representanter som var inne på mässan, och det var Martin Saxlind från Nordfront, chefredaktören på Nordfront, och så Henrik Pilström då.
Mm.
Och Saxlind kom ut och pratade med oss, och då sa han att Torpåsen är missnöjd med att vi står här, så att men vi brydde oss inte om det, men vi sen då när alla hade kommit och så, det var inte några mer folk där liksom, som kom, då sa vi, då sticker vi härifrån. Vi sticker iväg. Och då stack vi iväg på en annan grej, och då åkte vi till Dela Flygblad i Stocksund då, som ligger där i närheten då, i norr om Stockholm. Stocksund, ett villaområde, hade vi Dela Flygblad. Gjorde vi det ganska länge, och sen efter det så åkte vi till Intercity, till Sergels torg. Och där vid Sergels torg, där finns det ju valstugor och såklart. Va? Alla partier har, de här stora partier, eller etablerade partierna, och även då mindre partier, flera av dem har valstugor där. Då. Och då var vi där, vi stod på en gata bredvid där, då. Vi hade ju ingen valstuga. Alltså. Vi stod på en gata och delade flygblad och pratade med folk. Och då fick vi reda på att det kom några och sa så här att Vänsterpartiet, vi stod ganska nära Vänsterpartiet och Feministiskt initiativ då. Då var det någon som kom och sa att Vänsterpartiet påstod, de sa till folk att de inte skulle gå ner för gatan där vi stod där, för att vi var farliga. Och då när vi fick reda på det så gick vi upp till Vänsterpartiets stuga och frågade: "Vad fan håller ni på? Vad säger ni? Varför står ni och ljuger om oss för? Varför säger ni att vi är farliga? Vi är inte farliga, vi står här nere och delar flygblad." De är helt så här perplex, va? De fick inte fram ett ord, alltså. De tappade talförmågan. Då svarade inte ens. Vi sa bara: "Sluta upp och ljug bara. Sluta upp och ljug för folk. Säg inte att vi är farliga."
Mm.
Sen gick vi därifrån. Men sen så gick vi till utanför Sverigedemokraterna och Kristdemokraternas valstuga. Stod och pratade med några där då. Och ja, vad ska man säga? Vi ska prata mer om Sverigedemokraterna sen. Men de är ju ganska trista faktiskt. Va? Det var en som sa att till exempel då, att ingen som har medborgarskap kommer utvisas. Va? Det var deras liksom, uppfattning. Då. Vi pratade om det här, att vi ville förklara för dem att etnicitet är viktigt. Då. Men
då blir det ju ingen återvandring.
Nej, exakt.
Nej, de bluffade. Jag som gick på det och bytte parti där.
Ja, ingen som har medborgarskap kommer utvisas. Va?
Nej.
Men ja, och det gick bra där. Och sen efter det så åkte vi till, det finns ju en ställe som vi brukar... Riksväg 73 som går ut söder om stan och där, strax ner, söder om Globen vid Skogskyrkogården, där brukar vi stå med en banderoll, det gjorde vi nu också med den här ett revolutionärt valbanderollen då.
Mm.
Och stod där, och där fick vi väldigt mycket positiv respons. Det var en kamrat som sa att om vi skulle få om vi skulle få röster för alla som tutar och vinkat oss, så skulle de nog komma in i riksdagen, var en av kandidaterna som sa det.
Ja, ja.
Det är många som gör det. Och ja, det var allt det där han var med på lördagen där. Och sen var vi ute och käka lite igen på kvällen där med Saxlind och Jonas Dejär och några från Mosensrörelsen. Det var väldigt trevligt.
Trevligt. Ja, men bra jobbat. Det kommer komma upp artiklar på mosensrörelsen.se här i dagarna då, antar jag.
Ja.
Yes. Och då ska vi faktiskt fortsätta prata. Vi går in på SD igen och vi ska prata om en sinnessjuk motion som de har lagt till kyrkomötet och som bevisar, i alla fall enligt mig, att de inte företräder det svenska folket främst. Och då hämtar vi en artikel från Nordfront med den passande rubriken Sionistdemokraterna, judarna är Guds utvalda folk. Och där framgår det att SDs företrädare Gary Aelius, Anna Sundberg och Nima Gholam Alipour lagt en motion som uppmanar Svenska kyrkan att göra upp med sitt antisemitiska förflutna. Och de skriver i motionen kan man hitta i artikeln för övrigt, och där skriver de så här. Bland annat: under lång tid har en närmast israelfientlig inställning manifesterats av Svenska kyrkan. Detta är problematiskt både ur ett antisemitiskt och teologiskt perspektiv när man ser till Bibeln, Guds ord, och hur Israel och judarna beskrivs som Guds utvalda folk. Glöm inte heller att Jesus var jude, något som gör Svenska kyrkans antijudiska och antiisraeliska hållning ytterst märklig i ett kristet sammanhang. Inte minst är det en skam inför den världsvida kristenheten att samfundets politiker antytt att och vill utreda om Israel är en apartheidstat. Svenska kyrkan behöver mot bakgrund av sin tvivelaktiga position de senaste decennierna ändra inriktning genom ett officiellt uttalande om att samfundet är Israelvänligt. Liksom man bett samiska folket om ursäkt för övergrepp och illabehandling, vilket var rätt och riktigt, måste också Svenska kyrkan be om ursäkt för vad man kommunicerat negativt om Israel under lång tid. Svenska kyrkan behöver tydligt och officiellt återupprätta en god relation med Israel och det judiska folket. Ja, så det här är Sverigedemokraterna anno 2022. Vad tycks? Blir ni imponerade? Vill ni byta parti till SD?
Det är helt makalöst. Alltså. Den tanken som jag får det är att om man nu hyllar ett annat folk så mycket så att man till och med säger att de är Guds utvalda folk, alltså över alla andra folk. Mm. Då är man ju, det måste vara själva definitionen av en folkförrädare. Alltså att man hyllar ett annat folk så mycket så att de, man kallar dem för Guds utvalda folk, och att man ska be om ursäkt för dem och för alla brott som Israel har utfört, till exempel mot det palestinska folket. Det är liksom, det kan man ju inte förneka, det är ju fakta bara.
Ja. Ja.
Och människor då som påstår det, alltså, det ska alltså vara mer eller mindre olagligt att kritisera Israel och enligt de här Sverigedemokraterna. Det är ju skandalöst. Man blir så jäkla förbannad alltså, så att man kan explodera.
Sen likställer de ju, man menar på att samiska folket har utsatts för övergrepp och illa behandling av svenskarna då. Och sen att på samma sätt så måste Svenska kyrkan be om ursäkt för motsvarande övergrepp och lika illa behandling av det judiska folket. När har Svenska kyrkan liksom behandlat judar på ett dåligt sätt?
Nej, det handlar ju bara om att vi ska krypa för judarna hela tiden, va? Det är det. Och de får man inte kritisera. Man får inte kritisera judar i allmänhet och inte judisk makt. Man får inte kritisera Israel, va? Och Sverigedemokraterna är ju ett patetiskt parti som är alltså de är lakejer helt enkelt åt judisk makt, och det här är ju bara en, det här är bara ett bevis för att de har ingen egen hållning. De har ingen, de kallas för Sverigedemokraterna, men det är inte ett parti för svenskar, det är uppenbarligen ett parti för judar. Och det roligaste är att de blir totalt hånade av judarna. Alltså judarna, vi har det står i artikeln här då, den här israeliska ambassadören i Sverige har sagt i Dagens Nyheter att vi kommer, han säger så här: det är mycket enkelt, vi har inte för avsikt att ha någon kontakt med Sverigedemokraterna, för de anser, ja, så att de, man håller alltså på att fjäska då, och för ett folk och för ett land som föraktar dem. Alltså det är masochism, det står det i artikeln här också. En romans med masochistiska inslag. De här Sverigedemokraterna, de är ju masochister, de är ju självplågare. Alltså de fjäskar för någon som föraktar dem och hatar dem. Vad är det för någonting? Har de ingen självrespekt alls, de här Sverigedemokraterna? Det är ju, man skäms ju och deras vägnar när man ser vad de säger.
Det finns ett bra citat till Nordfronts artikel av Vera Oredsson. Måste vara rätt svårt att slicka sparkande judiska skosulor, men SD kan konsten. Rätt träffande.
Ja, det kan man säga, till träffande.
Jo. Nej, men alltså det här är väldigt illa, för att det finns ett väldigt bra avsnitt av Den enda valpodden, det andra avsnittet, där Marcus Hansson går liksom igenom judarnas syn på sig själva som Guds utvalda folk. Och att som vi vet, att judarna ligger bakom mångkulturen. Det var liksom i Sverige, så var det var judiska debattörer som såg till att Sverige blev en mångkultur 1975, och det finns tusentals inflytelserika judar som säger att det är de som leder det mångkulturella projektet. Barbara Spector är ju bara en av dem. Det finns väldigt många. Och de säger själva att de är Guds utvalda folk. Och under dem, det finns alltså en hierarki, och under dem så ska det finnas en mångkultur bland gojerna. Det är vi som ska blandas i deras mångkulturella paradis. Men judarna själva ska förbli liksom oblandade och behålla sin judiska identitet och sådär. För att de är det judiska, de är Guds utvalda folk. Det är deras syn. Och den här synen finns i deras Talmud och Gamla Testamentet. Det är bara att läsa. Det står helt rakt upp och ner. Och när man då säger, när man som svensk och förment opposition säger att nej, men vi ser dem som Guds utvalda folk, då måste man även köpa resten. Då köper man judarnas beskrivning av sig själv som Guds utvalda folk, och då måste de även köpa den här hierarkiska rangordningen där vi själva är under dem. Där vi är liksom boskap.
Ja, visst. Och om vi tittar på staten Israel då, så allting som de säger, va? Alltså, allt det som de gör och säger är lögn och manipulationer. Om de tittar på staten Israel, och de tillåter ingen massinvandring av främmande folk. Tvärtom, så ska Israel vara en judisk stat, va? Det står i deras institution att det ska vara en författning, att det ska vara en judisk stat. Samtidigt då men däremot judar då, de kan ju flytta till Israel, va? Men andra folk kan inte göra det, va? Det ska vara en judisk stat. Samtidigt då, som judiska organisationer är de som leder, precis som du var inne på, Fredrik, leder den här politiken då om folkutbytet i vita länder. Det är judiska organisationer och judiska maktgrupper som är ledande i den politiken, därför att det ingår i deras syn på hur världen ska styras och ledas. Va? Och det ska vara judarna som leder världen, och sen ska det vara en rasblandning då utav folk då som ska vara underkastade deras ledarskap helt enkelt. Va? Och det är det här med Guds utvalda folk. Då. Det här tror även de här sekulariserade judarna på. Va? De har det där inympade med modersmjölken, kan man säga. Och det patetiska är att Sverigedemokrater då, i det här fallet då, köper det och liksom och motionerar i ämnet, va. Och det har vi sett förut. Jag vet att det var Richard Jomshof som viftade med en stor israelisk flagga på, om det var förra valet eller valet innan. Det var mycket större än svenska flaggan i alla fall, det kommer jag ihåg. Mm. På valnatten där. Och så var det någon juder som stod bredvid honom, va. Och det är inte bara dem. Det gäller ju alla, mer eller mindre alla de här partierna i Sveriges riksdag, så är ju de judelakejer hela bunten, va.
Mm.
Så är det.
Jo, det är inte bara att de köper när de använder deras retorik. Alltså de etablerar deras syn på andra folkslag. Och att det finns en hierarkisk rangordning och att judarna står högst.
Men de här politikerna i Sverigedemokraterna som har lagt det här förslaget nu då. Har man någon koll på vad det är för några? Vad är det för etnicitet på dem?
Jag kollade upp det lite. Det är två av dem är svenskar. Jag tycker inte att de ser judiska ut.
En är person som jag känner som bor i Sundbyberg faktiskt. Det är den här Gary.
Mm, precis.
Så att det är en svensk man.
Den tredje med det konstiga namnet, han ser... Det är en Mellanöstern person, men det är svårt att avgöra om han är arab eller jude faktiskt. Jag tror att han skulle kunna vara arab.
Ja, då är det ju så att då är de ju antingen så är de ju så lurade då så att de tror på det här liksom och tänker att så här är det. Och det här måste vi föra fram. Eller så är de ju på något sätt uppköpta någonstans ifrån. Sen är ju frågan om de har tagit sig dit där de är för detta syftet eller om det har kommit på senare tid då. Jag vet inte det. Det skulle vara intressant att kolla lite vad de har gjort in tidigare år. Alltså längre tillbaka i tiden och sådär.
Nej, men det är förmodligen så här att Sverigedemokraterna som parti, som organisation, de vet, precis som vi vet, att det är judar som styr. Och de tänker bara på att röstmaximera hela tiden. De vill bli större. Så vad ska vi göra? Jo, vi fjäskar in oss hos de som styr. Vi köper deras rangordning. Vi underordnar oss. Vi ska se till att vårt folk också underordnar oss och blir undergivna er makt. Och då tänker man att nu kan vi få röster. Så jag tror att det är så enkelt faktiskt.
Ja, det kan ju vara så tragiskt. Men då försöker de ju liksom leda alltihop till sin egen undergång då till slut. För att få de rösterna idag.
Jo, precis.
Ja, det är ju landsförräderi och det finns ju bara ett straff för det.
Jag sökte lite snabbt på den här Nima Golan Alipour som var med och la den här motionen. Och så här står det på den engelskspråkiga Wikipedian. Jag läser inte allt här, men Alipour har skrivit artiklar för The Local, Jerusalem Post, Ynet, Gatestone Institute och Expressen and the Front Page Magazine. Det är ju mycket så att säga ekande namn och inte minst Jerusalem Post där. Men han är också iransk född enligt artikeln så att säga. Men det är lite klurigt. Det kanske är iransk, kanske är judisk.
Jag vet att han har skrivit mycket mot islam och muslimer i alla fall, det vet jag.
Ja, det är hemskt. Jag skulle faktiskt vilja gå ännu längre. Alltså SD försöker etablera judarnas överhöghet egentligen. Men jag skulle vilja gå ännu längre och säga att det är faktiskt jävligt illa när man som vissa andra partier inte alls vill ta den här frågan. Utan istället liksom så här... säga att ja visst det finns judiska globalister men de flesta globalister är inte judar ungefär, utan och grejen är ju att det finns en drivkraft, det finns en ideologisk, religiös, det finns en etnocentrisk drivkraft från judarna att driva den här frågan om mångkultur, för att syftet med det är att etablera deras rangordning där vi är gojerna och de är Guds utvalda folk. Bara, alltså, om man inte går emot detta, om man inte upplyser människor om det här, så då är det ingen seriös alternativ. Punkt. Och SD har ju visat sig vara riktigt oseriösa.
Det finns jag ser att det är två väldigt tunga grejer som gör som måste liksom förändras för att den här bilden av för att folk ska kunna förstå den här bilden av judisk makt som är sann då. Och det ena är det här med den här förintelsebluffen som många tror på. Det är en grej som de har som ett alibi för allting, va? Så man kan inte kritisera dem för någonting därför att det är så synd om dem på grund av på det. Men, och vi vet att det där är en historiens största bluff då, där med 6 miljoner gasade judar. Inte en enda har blivit gasad. Va? Men sen har du då den här kristna, apropå det här att det var ett motion till kyrkomöter då. De kristna samfunden mer eller mindre undantagslöst är ju då israelvänliga och judevänliga tack vare då det här som de är inne på i den här motionen också med gamla testamentet och så. Alltså att man det är det man lär barnen det i söndagsskolan och så om de här israeliterna och så. Det präglar ju, det har ju präglat det här västerländska samhället väldigt mycket. Mm. Och det gör att de väldigt många kristna då, har en sorts undfallande attityd mot judar tack vare det. Tack vare, tyvärr säger jag, för jag har en kristen grundsyn själv, men jag har inte den synen då som de har.
Nej.
Det har mer den som Johannes har i Johannes evangeliet. Om ni vill läsa ett antisemitiskt evangelium kan ni läsa det, vad Jesus säger om judarna där i Johannes evangeliet. Det är ganska skarpa ord.
Samtidigt så har ju Svenska kyrkan, om man tar det som den, om man ser den som en organisation, den har ju infiltrerats och den styrs ju i mångt och mycket av judinnan Helle Klein faktiskt, och hon använder ju sitt journalistiska inflytande till att definiera vad svenska kyrkan är och ska vara, och den har ju blivit väldigt kulturmarxistisk, väldigt HBTQP liksom.
Ja, men å andra sidan så är det så att de här så kallade höger, alltså de här kyrkorna av typen pingströrelsen och den här, vad heter det, evangelikala som typ livets ord kallas.
Absolut.
De är ju de mest israelvänliga, så att de här, man kan säga högernationalister och typ republikaner i Amerika, de är ju oftast extremt sionistiska och judevänliga.
Mm.
Många av dem. Så att det har inte bara med kultur, marxismen är judisk, det vet vi, men även då de här konservativa, de är också fångna i det här, va? På grund av sitt religiösa arvet då, som de har, va?
Och de
är mäktiga, alltså de här högernationella i till exempel Amerika och så, och även bland kristdemokrater i Europa, så då, det är mäktiga partier och organisationer och så.
Mm.
Det där är ett väldigt stort problem faktiskt.
Vi måste gå vidare. Ska vi konstatera att ingen av oss kommer rösta Sverigedemokraterna?
Jo.
Ja, det lär inte hända.
Nej. Då ska ni få höra 10 argument för varför man ska rösta Nordiska motståndsrörelsen. Vi ska gå igenom de argumenten. Det finns en väldigt bra artikel som heter just 10 anledningar att rösta på Nordiska motståndsrörelsen, skriven av Nordiska motståndsrörelsens ledare Simon Lindberg. Och den här artikeln har ju sin grund, det är en förkortad variant kan man säga av ett tal som Lindberg höll på Nordendagarna. Jag tänkte vi skulle gå igenom punkterna en efter en, och det här blir lite ännu mer förkortad variant, så jag rekommenderar lyssnarna faktiskt att läsa artikeln och ta del av resonemangen i sin helhet. Finns på motståndsrörelsen.se. Punkt 1. För att du värderar ärlighet högt. Och här är ju resonemanget att Nordiska motståndsrörelsen inte sysslar med valfläsk. Vi förtiger inget. Vi upprätthåller inga illusioner om att vi eller någon liknande aktör kommer kunna förändra något på parlamentarisk väg, utan det är som vi har sagt tidigare att Nordiska motståndsrörelsen använder valet som plattform för att kunna avancera organisationen. Lindberg beskriver Nordiska motståndsrörelsen som det ärligaste alternativet, men man skulle lika gärna kunna kalla det för det enda ärliga alternativet. Vad säger ni om den här punkten?
Ja, det är helt rätt.
Helt rätt.
Alltså, det är ju så att, som du var inne på, Fredrik, att man vill ju bara kräkas. Alltså, om du följer, jag står nästan inte ens ute och läser liksom, systemmedia då, som jag kallar för ljudmedia och deras tv-kanaler och så. För att om man har förstått hur den här världen fungerar och tittar på deras lögner om allting, de ljuger, tar mig fan om det mesta, eller halvsanningar och halvlögner. Och sen deras hyckleri och deras skenhelighet, de låtsas att de bryr sig om liksom, folket och så. Det låter som så. De skiter fullständigt i svenska folket. Alltså. Det enda de bryr sig om det är att deras välbetalda bankkonton för att de är lakejer och det här kriminella systemet. Det är det enda de bryr sig om, de här politikerna. Det är absolut det enda. Och att själva grejen då det är att genomföra det här folkutbytet då. Det är det som är prioriterat. Ingenting annat är prioriterat. Vårt folk ska bytas ut mot rasfrämlingar. Det är prioritet nummer ett för alla de här riksdagspartierna.
Absolut. Vi går vidare till punkt 2. För att du förstår att ingen röst i världen på något annat parti ändå kommer spela någon roll i slutändan. Och det här hör ju ihop lite grann med det första. Lindberg skriver också vidare. Inget parti som faktiskt skulle klara av att utmana makten på demokratisk väg kommer tillåtas in i maktens finrum så länge samhället överlag är stabilt. Spelet är nämligen riggat till deras fördel. Därför kan du lika bra strunta i att försöka vara taktisk och rusta med ditt hjärta istället. Och då välja Nordiska motståndsrörelsen den 11 september. Kommentar på det?
Ja, det är väl, du ska väl alltid rösta på det du tycker är rätt. Inte vem som sa något rätt. Det är ju som det vi pratade om i början. Att du kan inte rösta på dem som sa något rätt förra veckan eller som någon som du tyckte var bra och trevlig, den personen. Du ska ju rösta på den politiken som du tycker är rätt för dig. Och det är ju det enda som gäller. Och gör folk det så kommer ju de här smilfinkspolitikerna som bara vill ha för egen del och inte bryr sig om andra människor, de kommer ju inte finnas kvar till slut då, givetvis.
Nej. Sen är det ju också så att skulle vi fått tiotusentals röster om alla som sympatiserar med oss faktiskt röstar på oss och inte på SD eller inte rösta alls eller rösta AFS eller vad det nu kan vara. Det hade ju sänt en chockvåg över hela landet. Även om vi inte hade kommit in i någon riksdag eller någonting sånt där. För att, nej men säg 20 000 nazister liksom. Vilket jävla liv det hade blivit i media.
Ja, det hade ju blivit många tidningsrubriker på det i alla fall.
Ja, verkligen. Och alltså man kan ju också se att SD blev fördröjt i väldigt många mandatperioder också för att folk taktikrustar ju på andra. Så att man ska rusta på det som är rätt. Och det är principiellt rätt och det kan även vara taktiskt rätt faktiskt att göra.
Ja, alltså det är det enda som är taktiskt rätt om man ser det långt nog. Och det långa perspektivet som vi vita människor vet är faktiskt det enda relevanta perspektivet. Hela tiden så håller vi på och planerar in i princip oändligheten kan vi sitta och oroa oss över framtiden. Och det är inte på dålig anledning. Det är ju i grund och botten en bra sak att tänka långt och långsiktigt med allt det man gör. Och det enda alternativet, alltså som på något sätt kommer försöka bevara den rasliga integriteten hos de nordiska folken, det är motståndsrörelsen. Och eftersom att det inte finns några andra alternativ, då är det enda alternativet. De andra partierna kommer inte på sikt bevara den rasliga integriteten. Och då kommer också allt annat försvinna som ett nedströms resultat av rasen.
Yes! Punkt 3. För att du tycker det är viktigare att markera mot detta system än för något annat. Jag såg faktiskt i senaste artikeln om Urkel Ljunga att det var några ungdomar som skulle rösta eller om det var att de kunde tänka sig rösta på Nordiska motståndsrörelsen av denna anledning. Alltså att de var ganska ointresserade men de skulle ändå rösta på mot systemet liksom.
Det enda utomparlamentariska valet. Kan man säga så?
Mm. Ja, det är vi. Absolut. Vi går vidare. Punkt 4. För att du med din röst höjer moralen bland våra aktivister. Och där finns ett citat. Vi står där troget i ur och skur, valår eller ej. För varje extra röst vi får så höjs motivationen hos våra envisa kämpar. Och för varje utebliven röst så sänker du den. Ge våra aktivister stärk motivation till kampen 2023 genom att rösta Nordiska motståndsrörelsen 2022. Och jag har någon kommentar på det.
Nej, ja. Det är klart att det känns ju bättre ju fler röster man får i val, även om vi som sagt inte tror på systemet. Men det är ju en markering då, att om vårt parti får många röster så är det ett uttryck för att folk gillar oss och vill se en revolutionär utveckling som vi vill se, va?
Mm. Jag tänker också så här att vi står inte faller med hur många röster vi får och så där.
Nej.
Och oavsett vilket så själva valkampanjen är ju till vår nytta, för att när vi bedriver en valkampanj så optimerar vi det kamparbete vi redan gör 365 dagar om året och når verkligen ut till människor, och där vi verkligen gör det så kan vi bygga vidare. Det är också ganska roligt och så där. Men när vi gör det vi gör, som oftast är i motvind och där organisationen utvecklas ändå rätt sakta, så belöningar i form av uppskattningar, och om det nu är en tumme upp som vi så pratade om tidigare, eller förbjudna hälsningar för att hedra oss och sådär, eller om det är röster, det är riktigt värdefullt. Och det gör aktivister mer taggade på att utföra sitt arbete.
Jo, det är självklart.
Mm. Punkt 5. För att i framtiden, när Sverigedemokraterna och Alternativ för Sverige än mer visat sig sitt rätta ansikte och liberaliserats ytterligare, ska du utan att ljuga kunna säga att du förstod detta redan 2022.
Ja, det här är ju en liten liknande en tidigare punkt. Det handlar om att vara sann helt enkelt mot sig själv. Kunna se sig själv i spegeln liksom. Det är det handlar om.
Mm. Absolut. Punkt 6. För att du verkligen värnar yttrandefrihet och för att du förstår att ju fler röster vi får, desto svårare kommer att vara att förbjuda oss. Så där kan jag också säga att det här är ju faktiskt en anledning, en ganska viktig anledning till att vi faktiskt ställer upp i val också. Och om vi kommer in någonstans, om vi får ett mandat, även om det är kommunalt. Men ja, det är det som är fokus nu i så fall. Mandat, kommunalt mandat. Då måste systemet förbjuda ett parti med folkvalda företrädare. Och det är svårare.
Ja, exakt.
Punkt 7. För att det aldrig är fel att stödja underdoggen. Det är vi mot hela den globala eliten, skriver Lindberg. Och det är ju bara att hålla med. Har man kvar sina bankkonton, sina YouTube-kanaler, om man får polisbeskydd istället för polisbatonger i skallen och så vidare, då är man inte någon underdog. Ja, punkt 8. För att du i årtionden sett hur hala politiker as sålt bort vårt land. Och där finns det också ett citat jag vill lyfta. Våra företrädare är framförallt arbetare med knegarlöner som bor i arbetarområden. Vi har inga mediatränade talare och inga pressväckade kostymer. Vi är manliga män och kvinnliga kvinnor. Vi är vanligt folk som fått nog och som gör motstånd. En kommentar på det? Har ni pressväckade kostymer?
Men alltså, en kommentar man skulle kunna ge det är att människor har tyvärr och ganska kort minne, va? Och det är ett problem då, när det gäller politik och så, va? Alltså man kommer inte ihåg riktigt när börjar det och när börjar den här mångkulturen egentligen. Så unga människor då vet ju inte det, va? För att de börjar bli vana vid att det ser ut som det gör, va? Men det är väldigt viktigt att ta reda på sanningen, liksom, ta reda på vad kan man göra för att förändra den här utvecklingen. Och då måste man gå med i kampen och gå med i Nordiska motståndsrörelsen och rösta på oss i valet också.
Mm. Det är bara att kavla upp ärmarna.
Ja. För att om du har i årtionden har sett då, som man säger här, va, hur hala politiker har sålt bort vårt land och vet att det är så, va, då måste du försöka göra någonting åt det. Du kan, om du inte gör någonting åt det, då blir du då är du besegrad, då är du förlorad, så att säga.
Mm.
Om du har insett det men inte gör någonting åt det, då är du förlorad. Och det är inte acceptabelt, liksom, utan det gäller att kämpa, va? Det gäller att kämpa mot den här regimen och det här systemet. Det är det enda som gäller, va? Och om vi gör det, tillräckligt många gör det och organiserar sig fanatiskt, går med i kampen, då kommer vi att förändra det här systemet, och det är det enda alternativ som finns.
Mm. Jag resonerar ju mer än tidigare efter att jag själv fått barn och sådär, att jag vill inte lämna från mig någonting till mina barn eller barnbarn där de liksom egentligen är slavar, liksom, under systemet eller måste fly för sina liv för främlingsgäng och sådär. Eller att man överlåter kampen till dem.
Ja, men vilken svensk mamma eller pappa vill ha en skola till exempel där dina barn är kanske två, tre barn utav 25 som är svenska, liksom.
Mm.
Vem vill att barnen ska utsättas för det? Alltså det kan inte vara, det är inte normalt, va? Och det tror jag de allra flesta människor förstår, va? Det är därför som SD då får rätt höga, folk tror att de är något alternativ, men det är de ju inte. De är inget.
Jag vet inte fan om de tror på det. Det är väl att de bedrar sig själv, för att alltså de lurar sig själv medvetet för att slippa ta alltså om man erkänner för sig själv att man vet om hur samhället ser ut. Mm. Då måste man ju agera. Annars är man ju falsk mot sig själv. Men om man intalar sig själv att nej, men det är inte så farligt och SD kan rädda det här eller de här kan rädda det där.
Nej, men alltså, jag har träffat på folk senaste halvåret eller året och som säger så här, som inte har varit SD förut då, varit sossar och så, och säger så här, nu kommer jag rösta på SD för nu håller det på gå åt helvete, liksom. Har märkt nu, va, senaste året, va?
Mm.
Och då måste man förklara för dem att det har ju SD kommer inte kunna göra någonting och de vill inte göra någonting heller. Men alltså många tror det fortfarande. De tror att SD är ett alternativ, va? På grund av vad de läser i tidningar och så. Eller i medier. Så att medierna ljuger för folk och hjärntvättar folk. Va? Men jag är i alla fall förvånad över att så många går på det här. För jag menar, okej då, om man gick på det för 5-10 år sedan då, okej då. Men nu tycker jag fan inte att man ska gå på det om man är en normalt intelligent människa. Så det är så uppenbart var du än tittar. Om du går ut på stan, vilken jävla stad du än går i, så ser du ju den här mångkulturen, du ser alla rasfrämlingar som mer eller mindre är majoritet överallt, alltså.
Ja, folkutbytet, man ser det överallt.
Ja.
Framförallt i stadskärnor.
Ja.
Alltså jag tror inte det finns, alltså knappt en sossar som ärligt kan stå och säga att de tror på invandring på det sättet som det har pågått de senare åren här i Sverige. Liksom, jag tror inte ens de kan stå för det ännu mer. Utan även de har sett att, ja, någonting måste ju förändras. Men de kan inte säga det tydligt nog, för då ger de ju ändå alla röster som våra rätt i alla årtionden.
Mm. Ja, och precis så är det. Precis så är det.
Mm.
Man skäms också lite grann kanske. Och så har man inte modet att säga att jag hade fel.
Mm.
Men vi som är i motståndsrörelsen, vi har lite alltså alla vi har den här, vad ska man säga, mer eller mindre radikala omvändelsen till vår ideologi, till nationalsocialismen. Va? För det är ingen av oss, väldigt få av oss som är födda med det. Va? Utan det är något som vi har anammat i ung ålder eller vuxen ålder, för att vi har förstått att det är rätt och att det är sant. Och det krävs en hel del att göra det eftersom hela systemet liksom hatar oss och förtalar oss och ljuger om oss.
Ja, det är det som gör att vi håller ihop. Det är ett enande shit.
Jo, precis. Va? Och det kommer bli en catch-up-effekt. Va? Så när till slut så kommer det bli så att vi kommer välja in folk i våra ledar. Men det skulle vara väldigt trevligt om de började engagera sig redan nu innan. Alltså, ju tidigare ju bättre är det, va? Och nu är det fan dags alltså.
Jo, det som saknas det är att alla egentligen som har insett nu att ja, vi kan inte fortsätta med massinvandring. De inser också den logiska följden av det hela, vilket var att ja, vi borde egentligen skicka tillbaka de som kom hit. Det var ett misstag att de ens anlände till att börja med. Direkt där, om man anländer hela vägen dit, då inser man ju alltså mer eller mindre halva grejen.
Ja. Yes, vi går vidare. Vi har två punkter kvar. Punkt 9, för att du inte ska vara en av alla läste den nyss.
Vill du säker?
Nej, men de är rätt lika de punkterna, va?
För att du inte ska vara en av alla de tre senaste valen sagt jag ger SD en sista chans nu i år, men visar det sig att inte de kommer rädda landet denna gången heller, så röstar jag på er nästa gång.
Nej, du har inte läst det.
Nej.
Men den där är ju, det är ju fascinerande med människor som gång på gång fortsätter rösta på SD till exempel. Sen fick de väl chansen en del av dem förra valet att byta till AFS istället och tänkte att ja, men då kanske det går nu då. Men, ja. Men vad har de fått tillbaka någonsin för de här rösterna, de människorna som egentligen håller på oss, men som de får chansen, de kommer in där i alla fall. De har inte fått någonting tillbaka.
En tweet från Tobias Andersson.
Ja, det tog ju 3 år och 11 månader att få fram den. Ja. De har inte fått någonting tillbaka. Alltså de har fått liberalisering.
Ja.
Så. Och krypande för juden som vi såg här i den andra artikeln och så vidare. Då. Det är vad de får tillbaka för de rösterna. De borde ju inse det med en gång nu att det är bara att överge dem. Det finns bara ett alternativ.
Absolut. Och punkt 10, för att jag ber dig om det. Jag tänkte läsa upp faktiskt hela citatet då det var väldigt bra. Och då skriver Lindberg: Jag har aktivt och organiserat kämpat för vårt folks resning sedan 1999. Alltså sedan innan vissa av er här ens var födda. Och då pratar jag inte ens om barnen. Jag har lagt större delen av mina tonår och hela mitt vuxna liv på att vara en offentlig person i den nationella kampen. Jag har offrat min karriär, till viss del min familj och egentligen nästan precis allt jag har och någonsin haft. Sällan har jag bett om något tillbaka, men nu gör jag det. Rösta Nordiska motståndsrörelsen i höst, och om inte för min skull, då så för de många kämpande kamrater vid min sida som gett precis lika mycket som jag, vissa i till och med ännu fler år än jag. För min och mina kamraters skull, rösta Nordiska motståndsrörelsen i höst. Ja, vad säger vi?
Mycket bra.
Mycket bra.
Ja, mycket väl uttryckt och ganska enkelt och lätt att förstå. Det finns människor som har lagt väldigt mycket av sina liv på detta, och om man då inte stödjer dem aktivt utan gör det passivt och tycker att ja, jag tycker ni är jättebra, men jag vill ändå försöka med det här först istället hela tiden.
Då... Nu kom den här nya uppstickaren upp som kommer försvinna om något år.
Ja, de kanske kan lösa det här då. Så får de 20 000 röster, men då kommer de inte ens in. Och orkar de inte hålla i 25, 30, 40 år så kommer de ju aldrig komma någon vart heller.
Nej. Ja, vi har överskrivit vår tidslängd, tyvärr. Men vi har haft ganska stora, tunga ämnen som vi har gått igenom. Bra program tycker jag. Innan jag avslutar så vill jag tipsa om att det kommer ske en öppen föreläsning med Nordiska motståndsrörelsens ledare Simon Lindberg i Vetlanda den 27 augusti. Föreläsningen kommer att handla om folkutbytet, och på plats kommer du att kunna träffa Nordiska motståndsrörelsens representanter som ställer upp i Vetlanda. Så om du är Vetlandabo eller smålänning eller kan tänka dig att åka ännu längre för att träffa motståndsrörelsens representanter, så är det bara att ta sig dit. Och för mer information så kan du besöka motståndsrörelsen.se. Och det andra är att det under morgondagen kommer komma, det kommer en vara en nygammal populär person som kommer sända i den enda valpodden, plus att vi kommer få storfrämmande. Så missa inte den enda valpodden imorgon kväll klockan 19.00. Ja, tack för ikväll och ha det bra. Hej.
Tack själv.
Hej. Tack. Hej. Själv. Där vid valurnan och tänker just som så. Vem av dessa lurefaxer ska jag lägga rösten på? Då passar det nog bra med den partipresentation som hjälp i din penibla situation. Snutpartiet säger att vårt rättssamhälle är ett skämt. Ja, brottslingarna de ska buras in därmed jämt. Och med 1000 fler poliser blir det inget trams. Då håller säkert medborgarna sams. Och där i flumpartiet vet man inte av någon schism. Politik utan idéer samsas bra med kommunism. Men en gemensam tanke för dem ner i samma båt. Jävlar, de ska klämmas åt. Och väljande partiet står med fanan där i hand och påminner att det var de som byggde upp vårt land. Jag bygger stort och dyrt, det gör man än idag. Åt papparna för feta statsanslag. Folktomt partiet säger biståndsmedlen är för små. Men av svultna afrikaner kan man inga röster få. Så man klarar riksdagsgränsen blott med knapp marginal. Det är tacken för en hög moral. Och häst- och vagnpartiet slår ett slag för vår miljö. Om vi inte börjar samåka så kommer jorden dö. Så får man säkert assistans från kärnkraft som läcker någonstans. Och mjölkprispartiet har ett obönhörligt krav. Någon prishöjning på mesmör vill vi inte veta av. Och Stockholm är den kossa som mjölkar bäst. Så glesbygdsfolk, snart så blir det fest. Talar gärna om etik och att utdrivna foster bär en doft av barnalik. Men ler man bara front som en kyrkopredikant får man röster av var tredje tant. Ja, det utlovas och överträffas när det stundar.